Ja, då är vi framme vid det intressanta ämnet äktenskapet och lite grann om familjen också. Vi har ju sysslat med allt möjligt på de här onsdagarna och kommer vi fram till en av de absolut första sakerna som sker när Gud skapar världen. Det är att han definierar vad ett äktenskap är för någonting. När man och kvinna är skapat så kan man säga att det är förutom befallningen att inte äta av det här förbjudna trädet i lustgården. Så nästa grej som Gud säger, det är vad ett äktenskap är för någonting. Det är något av det absolut första som Gud säger. Och vi ska börja där i skapelsen. Skapelse i första Mosebok, kapitel 2. Och då är det så här att egentligen när vi fortsätter sen genom hela Bibeln, vi kan inte läsa hela ikväll, men man kan se det att när vi sen stöter på de andra profeterna, vi möter Jesus och Paulus, alla de här, så hänvisar de tillbaka till det här hela tiden. Det är inte så att synen på äktenskapet ändras, utan den grundläggs här och det ser sedan likadant ut hela vägen. Sen kan det komma in lite små nya detaljer som beror på andra saker, men grundfundamentet ändras inte. Inte ens sen när vi kommer fram till 10 Guds bud, så står det att vi ska hedra vår fader och vår moder. Det vet ni, va? Det har vi kanske läst om. Och jag satt och funderade på det här en dag om. Vi kommer in på det alldeles strax här. Äktenskapet handlar om att lämna sin familj. Att bilda en ny familj. Ändå ska man hedra sin fader och sin moder. Hur gör man när det uppstår konflikter? Vad är viktigast? För svärföräldrarna, mina föräldrar eller den jag har gift mig med? Och just för att Gud talar om äktenskapet först, så menar jag att det står över hedra din fader och din moder. Måste man sen, blir man tvungen att välja? Det går hustrun eller mannen före, så långt det är möjligt. Så förstår jag det i alla fall. Just för att det här kommer allra först. Ofta är det så när Gud gör saker och ting, att det han sa först, det är det som är det viktiga. Sen kommer det andra saker efteråt. Ja, vi kan komma tillbaka till den frågan sen. Men det här är första gången äktenskapet nämns. Och det är precis när Eva har skapats i andra Mosebok kapitel 2. Och vi läser vers 21-25. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, ty av man har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Först det där med revbenet. Egentligen står det inte revben i grundtexten. Står det en liten bit. Gud tog ut en liten bit som han använde av mannen och skapade då en kvinna av det. Och det här är egentligen anledningen till varför vi män känner oss så halva när vi inte har en kvinna i vårt liv. Det är någonting som saknas. Det är först när vi får tillbaka det som Gud plockade ut och gjorde kvinnan av, som vi känner att vi är hela. Har ni tänkt på det? Det står att kvinnan skapade för att hjälpa mannen. Kvinnor har inte lika stort behov av hjälp som män. Det är min uppfattning. I alla fall. Det finns tre saker som kommer i vers 24. Och där beskrivs hela äktenskapet. Och det bygger hela Bibelns undervisning om äktenskapet på. Det är tre saker. Det första är att det sker en separation. Mannen lämnar sin familj för att hålla sig till sin hustru. Naturligtvis lämnar hon också sin familj, men det som betonas är att mannen lämnar något för att gå in i någonting nytt. Det sker en separation. Skulle jag hamna i en konflikt inträngd mellan min fru och mina föräldrar, då går hustrun först. Till exempel. Nu är det inte så, men hade det varit på det viset, så är det så. Så det börjar med separation från något gammalt, och så går man in. Och Den andra principen är trohet. För det nya man går in i, det stannar man i. Mannen ska hålla sig till sin hustru, vara henne trogen. Och jag menar, och jag tror att jag har blivit stöd för det, otrohet är alltid fruktansvärt. Men det är värst när det begås från mannens sida. Faktiskt. Därför att han ska efterlikna Kristus. Det kommer inte det sen. Jesus skulle aldrig överge sin församling. Vi kan läsa i Hosea bok om hur Gud säger till Hosea. Gå och gift dig med en otrogen kvinna. Han får ständigt gå och hämta henne från alla älskare som springer bort till den. Och då säger Gud, så gör jag med er. Så att otrohet alltid fel. Men det är värre när det begås med mannens sida, menar jag. Men trohet gäller på båda hållen naturligtvis. Och så då, det tredje, samliv. Det två ska bli ett kött. Alltså, den sexuella samvaron är det som beseglar äktenskapet. Det är där det ingås egentligen i biblisk mening. Det är inte att vi står i kyrkan klädda i vita kläder eller vad vi nu har för någonting på oss. Eller förväxlar ringar. Det finns löften som vi ger varandra. Vi ingår ett äktenskapsförbund, men detta stadsfäst i den fysiska föreningen. Det där är verkligen. Och det är därför det här med otrohet är så farligt. Därför att i någon mening är det så att när man är med någon annan, då gifter man sig med den istället. Därför att det är där som själva sammansmältningen sker. De två ska bli ett kött. Ja, så det är de här tre grejerna. Separation, trohet och samliv. Och man kan nämna det då också då, att här i början så ser vi det. Det är en man och en kvinna. Och så finns Gud med här som en part som sammanfogar det här. Han har hittat på det här och han är verksam i det. Vi ser längre fram i Bibeln sen med patriarkerna och de israeliska kungarna att det förekom polygami bland dem. Bibeln talar aldrig om det i positiva ordalag. Vi ser enbart att det orsakar problem. Och i vissa lagar i Moseböckerna så förbjuds det till och med. Andra lagar talar om hur man ska kunna mildra de negativa effekterna av det. Men det är Guds tanke det. En man och en kvinna. Precis som det är en Jesus och en församling. Mycket viktigt här, att vi har det klart för oss. En man, en kvinna, ingenting annat. Ja, så att om det är någonstans, det brister i de här tre sakerna. Separation, låt säga att jag ständigt tar parti för mina föräldrar mot min fru. Då är det fel på mitt äktenskap med Eva. Jag var i Turkiet för många år sedan på en resa. Och då hade vi en guide i en buss som var turk. Och han berättade lite grann om turkiska kulturen. Jag har säkert nämnt det tidigare. Men jag tyckte det var ganska intressant. Han berättade lite grann. Det finns vissa saker vi inte skojar om, sa han, i Turkiet och sådär. Och en av de sakerna är svärmor, sa han. Och han förklarade då att den viktigaste personen i en mans äktenskap, det är svärföräldrarna. Det är de han ska fjäska för hela tiden. Köpa presenter för och smöra till varje pris. Så beskriver han det. Det kanske är ett turkiskt äktenskap, men det är inte ett bibliskt äktenskap. Så ser inte Gud på det. Den dagen jag gifter mig, då har jag ska fortfarande hedra min fader och moder så mycket jag kan. Men jag har ingått ett nytt förbund. Jag har lämnat någonting och gått in någonting annat. Mycket, mycket viktigt. För inget ont om svärföräldrar, men väldigt ofta kan de slå in kilar mellan de äkta paren. Genom att de kanske inte accepterar den ena parten eller någonting sånt där. Sånt är vanligare än man tror. Och det är inte Guds tanke på något sätt. I alla fall, så de här tre sakerna, det är det som återkommer sen i Bibeln, överallt. Vi ska kunna sluta här nu, för nu vet ni allting egentligen. Det återupprepas bara sen på olika sätt. Hur här kan tillämpas och hur man hanterar olika situationer som uppstår. Hur gör man till exempel när den ena parten inte är frälst och vill skiljas? Det tar Paulus upp, det kommer lite längre sen då. Hur gör man, ja, vad det nu kan vara för någonting. Och så vidare. Och bärande här är att tanken på skilsmässa i biblisk mening är omöjlig. Särskilt om den följs av omgifte. För det är i själva omgiftet som äktenskapsbrottet sker. Är ni med på vad jag säger? Det är en sak att sluta leva tillsammans. Det är dåligt. Men det är ännu värre om man går vidare och bildar en ny familj. Därför att då har man brutit sitt äktenskap. Så länge man bara inte lever tillsammans så är inte äktenskapet brutet, även om det är någonting som är fel. Så det ska man ha med sig också. Vi gör ett nedslag hos Hesekiel, en profet, där det här illustreras hur det gick till på den här tiden. Och det är inte helt olikt våra dagar. Hesekiel 16, vers 8. Och då talar Gud om sitt folk Israel. Och han använder en bild av att hon är en folket är som en kvinna. Och den bilden kommer tillbaka när Jesus talar om sin församling. Va? Det är hon. Församlingen är en hon. Va? Det är Kristi brud. Va? Men i 8:e versen då, efter att den här kvinnan har vuxit upp och blivit vuxen, så står det så här. Jag gick förbi dig där du låg, säger Gud då, och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, och du blev min. Det här beskrivs egentligen att äktenskap är något. Ett förbund, va? Vi förbinder oss att älska varandra i nöd och lust till döden skiljer oss åt, va? Och när man ingår i det så blir man varandras, va? Det är min fru och jag är hennes man. Bibeln säger till mig på ett ställe att hon bestämmer över mig och jag bestämmer över henne, står det på ett annat ställe. Så vi blir varandras. Och han säger då, jag gav dig trohetslöfte. Där kommer det tillbaka här med trohet. Va? Man går in i någonting och så lovar man andra trohet. Va? Det innebär inte att allting alltid kommer att vara väldigt enkelt. Och det är det som är problemet många gånger. Folk förväntar sig att det ska vara rosenrött och skimrande hela tiden. Men så är det inte. Utan det är troheten som bär. Inte att det är rosenrött. Va? Sen är det rosenrött ibland. Och ibland är det väldigt mycket rosenrött. Men det är troheten och löftet som är det viktiga. Många gånger. Och det är den som man lutar sig mot sen. Sista boken i Gamla Testamentet så står det väldigt, väldigt allvarligt att Gud ser på skilsmässa. Malaki kapitel 2. Ja, vi kan läsa från vers 13, för att här beskrivs hur Israels folk springer till Gud och de gråter och de vill att han ska höra deras böner. Va? Men i vardagen lever de inte efter hans bud. Va? Och det säger Gud, varför skulle jag lyssna på er? Ni gör ju inte som jag vill. Vers 13 säger han Malaki 2. För det andra är ju detta. Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan, eftersom han inte längre vill se till offergåvan. Eller ta emot något från er hand med glädje. Och ni frågar varför. Jo, Herren har varit vittne mellan dig och din ungdomshustru. Alltså Gud är vittne när någon ingår äktenskap. Va? Han finns med dig. Du har handlat trolöst mot henne. Fastän hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med. Har inte han gjort dem till ett? Det som är kvar av ande tillhör honom. Och varför ett? Han söker avkomma som hör Gud till. Så tag vård om er ande och handla inte trolöst mot er ungdomshustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Och att man höljer sig i våld som i en klädnad, säger Herren Sebaot. Så tag nu vård om er ande, handla inte trolöst. Vi brukar sjunga, stor är din trofasthet, va, om Gud. Va? Och hans trofasthet, den har inga gränser. Han överger aldrig sina barn, sitt folk och sin församling. Och han har den förväntan på oss att vi inte heller ska handla på det sättet. Handla inte trolöst, säger han. Och han nämner framförallt männen här. Vad gör ni? Varför gör ni så här? Ni ska vara trogna era hustrur, säger han. Ja. Det var lite ur profeterna. Sen när vi kommer in till vår frälsare Jesus så är han på exakt samma linje. Och man brukar läsa Matteus 19 varenda gång man pratar om äktenskapet. Och det är några verser. Matteus 19, vers 1-12. För då var det så här att på Jesu tid så fanns det lite olika riktningar bland judarna. En del var lite mer liberala, andra var lite mer konservativa. Och de hade lite olika syn på om man fick skilja sig eller inte från sin fru. Fruarna fick inte skilja sig, men männen fick göra det av lite olika anledning. En del liberala rabbiner sa att det räcker med att hon lagar dålig mat. Och, ja, men det fanns faktiskt sådana rabbiner på den tiden också. Och sen finns det andra rabbiner som säger andra saker. Att om hon är otrogen mot dig så måste du skilja dig, till exempel. Det var väl den mer konservativa sidan. Jesus är ännu mer radikal än så. Han säger så här. Vi kan läsa från vers 1. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick genom landet på andra sidan Jordan mot Judeens område. Mycket folk följde honom och han botade dem. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Och så citerar Jesus nu det vi läste allra först och sa: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska vara ett kött. Jesus hänvisar direkt tillbaka till skapelsen. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Glasklart, va? Men då undrar de. De sa till honom: varför har de Mose befallt att mannen ska ge hustrun en skilsmässobrev och skicka bort henne? Han svarade: därför att era hjärtan är så hårda. Tillät Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter om sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Hans lärjungar sa till honom: om det så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig. Han svarade: inte alla förstår det ordet utan endast de som fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Det finns de som inte kan det därför att de människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. De som kan förstå detta mottar det till sig. Det här var en ögonöppnare för lärjungarna. De tänkte: oj, får man inte skilja sig? Då är man ju fast för resten av livet. Då är det ingen fördel att gifta sig. De tänkte ju som judar i allmänhet. Men Jesus säger: nej, de två är ett. Och Jesus ger egentligen inga kryphål här. Han nämner en enda sak i vers 9. Han säger otukt, säger han. Och där finns det lite olika uppfattningar vad Jesus egentligen menar. Om han menar otrohet eller han menar någonting annat. Jag tror inte att han menar otrohet, för då skulle han sagt det. Otukt, det kan vara andra saker. Men det är frågan om någon form av Något form av sexuellt övertramp åt något håll som Jesus är ute efter. Jag har skrivit lite grann om det här sen. Ni kan läsa det i lugn och ro. Det finns lite olika uppfattningar. Men i princip är det så att Jesus pekar tillbaka på skapelseberättelsen och säger så här. Skapelseberättelsen, så säger han: det finns inga legitima skäl egentligen att skilja sig. De två är ett. Separation, trohet och samliv, punkt slut. Det är vad Jesus säger. Oerhört radikalt. Där övertrumpar han alla rabbiner på sin tid. De diskuterade med vilka skäl man kunde skilja sig. Jesus menar att det finns egentligen inga sådana skäl. Okej. Okay. Så kommer vi till Paulus då. Som var en av de större apostlarna på efter Jesu död och uppståndelse. Och han undervisar också om äktenskapet. Bland annat första Korinthierbrevet 7. Och Paulus talar om massa olika saker i det här. Vi ska läsa alltihopa och så ska jag bara nämna några saker. Och sen ska vi gå till Efesierbrevet sen och läsa också. Men, första Korinthierbrevet 7. Då är det så att Paulus hade en vana att de skickade frågor till honom per brev. Och då svarade han. Och det här är en fråga som han svarar på. De undrar, hur är det med det här med äktenskap då? Och det säger han i vers 1 så här. I fråga om det ni skrev svarar jag. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. Och på samma sätt hustrun sin man. Sen kommer det som jag pratade om alldeles nyss. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det är mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håller inte borta från varandra utom möjligen för en tid med båda samtycke så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen så att inte Satan frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ena av ett slag, den andra av ett annat. Vad menar Paulus med det? Jo, han var ogift. Eller enkling. Gifte inte om sig efter att han har blivit frälst. Vi vet inte om han har varit gift. Men under hela sin tjänst i Guds rike så var han ogift. För att inte det skulle stå i vägen för hans resor och annat. Vers 8. Till de ogifta änkorna säger jag. Det är bäst att de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptända begär. De gifta ger en befallning som inte är min utan Herrens. Nu pekar han tillbaka på Matteus 19 här. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Till de andra säger jag inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom får han inte överge henne. Om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne får hon inte överge honom. Du mannen som inte tror är helgad genom sin hustru och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena men nu är de heliga. Men om den otroende vill skiljas så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Och vet du då hustru? Om du kommer att frälsa din man. Eller vet du man om du kommer att frälsa din hustru. Många verser. Jag pekar på tre saker. Paulus talar om äktenskapets konstitution. Och då menar jag alltså dess fundament. Va? Och här ser vi att han ansluter sig till det som Moses sa. Till profeterna. Han ansluter sig till Jesus. Va? Separation, trohet och samliv. Mm. Han pekar också på han ger lite råd när det gäller samlivet va? Att man inte ska vara ifrån varandra allt för länge. Jag tänker bland annat till exempel på människor som jobbar långt borta, veckopendlar och sånt här. Ibland tror jag att det där är olämpligt. Vi är skapade att leva tillsammans. Vi ska inte vara borta från varandra allt för länge. Det är inte Guds vilja och tanke. Vi är ändå ett va. Jag tror inte att det är bara jag som känner att det är svårt att vara borta från familjen. Jag tror att det ska vara svårt att vara borta från familjen. Det är inte meningen att vi ska vara separerade när vi en gång har blivit ett. Ja. Men sen så berör Paulus i Efesierbrevet 5 det som är den stora hemligheten med äktenskapet. Och det har jag nämnt redan. Och vi har läst det. Vi läste det förra gången. Och vi talade om manligt och kvinnligt. Därför att. Äktenskapet är just. När det handlar om separation. Trohet. Och samliv. Det är en illustration. En slags levande. Dramatisering. Av Jesus och församlingen. Har vi ett bibliskt äktenskap. Så är vi i kraft bara av att vi lever, som Bibeln säger, evangeliserande. Förstår du vad jag menar? Med våra liv, när vi har ett äktenskap som Bibeln talar om, så vittnar vi om alla, om vad Jesus har gjort för församlingen hela tiden. Det här är jätteintressant. Och det här är en av anledningarna till att det här med äktenskapet är så viktigt. Bryter vi ner det och säger att det är inte så noga med trohet eller man kan gifta om sig eller sånt där. Va? Då har vi indirekt angripit frälsningen och säger Det är inte så noga att hålla sig bara till Jesus. Vi kan byta religion lite grann som vi vill. Eller Jesus bryr sig inte om. Han tar emot alla. Man behöver inte omvända sig. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det här hänger ihop. Äktenskapet, frälsningen. De går hand i hand. Det ena är en verklighet. Va? Vi blir inte frälsta för att vi gifter oss. Men gifter vi oss och lever som Bibeln säger, då pekar hela vårt äktenskap, vårt liv, på den frälsning som Jesus ger. Och då kommer vi till Efesierbrevet 5 då, vers 22 till 33 kan vi läsa. Och det här var vi inne på förra gången. Ni hustrur, underordnar era män så som ni underordnar er Herren. Till en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus ska hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. För han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus ger med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför, och så kommer citatet från första Mosebok igen här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad eller respekt, står det i en annan översättning. Så här kommer det här tillbaka, va? Vi män är skyldiga att älska våra hustrun. Varför? Jesus älskar församlingen. Kvinnor av sin sida är faktiskt inte skyldiga att älska sina män, hör och häpna. Men de är skyldiga att respektera sina män, därför att församlingen respekterar vördar Jesus. Sen ska vi älska varandra, men tonvikten ligger på olika saker. Jag säger inte att det är fel att älska sin man om man är en hustru, men jag menar att befallningarna här är sådana att Jesus säger till mig, och jag misslyckas här idag med det, mitt uppdrag är att älska Eva som han älskar församlingen. Det är det jag ska sträva efter. Med allt vad det innebär. Jag ska kunna ge mitt liv till min fru. Om hon blir angripen, eller vad det nu kan vara för någonting, då får jag sätta livet till. I sådana fall. Till exempel. Jag vet inte hur jag ska reagera i en sån situation, men det är faktiskt innebörden av det. Den skyldigheten finns inte åt andra hållet. Det är Jesus som ger livet för församlingen. Mannen ger sitt liv för hustrun. Det är jättegammaldags, absolut. Men jag tycker att det är hur vackert som helst. Det är så det ska vara. När jag tänker på hur det ser ut i världen, hur människor behandlar varandra och så vidare. Va? Och hur många män som är fruktansvärt elaka med sina hustrur, tänker jag att det här måste vara mycket bättre. Det måste vara det. Det är inte möjligt att andra man följer kan visa. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och när det här fungerar så är det alltså en levande, evangeliserande institution som pekar hela tiden på Jesus och församlingen. Det är fantastiskt. Ja, så kan man gå vidare sen och läsa om barnen. Då läser vi 6:e kapitlet där, va? För när vi gifter oss så får vi familjer, va? Och Gud har en familj, eller hur? Det är församlingen som är Guds familj. Och då kan vi läsa om det också. Nu har jag lagt tonvikten vid äktenskapet. Men jag flikade in det på slutet bara här nu. Då står det i vers 1 i 6:e kapitlet. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Jag brukar tänka så här, och jag tror att det är så. Vi kan ha mycket idéer om barn och fostran och så vidare. Men jag tror att det absolut viktigaste för att barnen ska må bra, det är att föräldrarna ägnar mycket tid åt att älska varandra. då får vi automatiskt på något sätt trygga och stabila barn. Jag ska inte säga att alla diagnoser ska försvinna om föräldrarna älskar varandra, men mycket av problemen vi har i vår värld beror på just att alla dessa relationer och äktenskap som går sönder, människor gifter in sig i nya sammanhang, det blir nya konstellationer, det finns ingen trygghet, ingen stabilitet, ingenting. Barnen vet helt enkelt inte, jag kan bli övergiven imorgon. Om mamma eller pappa hittar någon som de tycker bättre om. Förstår ni vad hemskt det är? Vår dotter Anna hade för inte så länge sedan ett kalas hemma. Och då var 7 eller 8 tjejer som var där tillsammans med henne. Och då kom vi hem, vi hade gjort någonting. Ja, vi fick inte vara hemma, hon ville inte att vi skulle vara hemma. Men då kom vi hem i alla fall. Så gick vi in i vardagsrummet och hälsade på dem. Och så gick vi iväg och gjorde någonting annat. Och då berättade hon efteråt. Av alla de här flickorna som går i hennes klass, tror jag, så är det ingen annan än hon som fortfarande har föräldrar som håller ihop. De är skilda allihopa. Och en av dem sa så här: jag är så avundsjuk på dig för du har föräldrar som älskar varandra. Mm. Mm. Så att får vi i församlingarna och i samhället trygga, stabila äktenskap med det här som förebild, då löser vi 1000 andra problem samtidigt. Jag har tänkt det många gånger. Tänk om man får använda det här som en metod att nå ut till människor. Sunda äktenskap. Det skulle kunna hjälpa massor av människor trots att de inte är troende. Eller kanske de kan bli troende på kuppen. När de förstår hur det hänger ihop. Ja. Men jag stannar där. Vi ska hela tiden tänka. Det första Gud sa. Vi lämnar far och mor. Vi håller oss till vår hustru och vår man. Vi är trogna. Det är livet slut. Det är den bibliska bilden. Och då blir det bra. Sen kan det uppstå problem längs vägen. Och det kan vi läsa mycket om i Bibeln. Abraham och Sara och Hagar och allt det här. Mycket, mycket bekymmer. Men Gud ska hjälpa oss med detta. Som vi möter längs vägen. Kommentarer, frågor?